Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik Okusakis studio på Långholmen och Fredrik är här.
Jag är här.
Tove är här.
Hej, hej.
Vi har Milo med oss också om det är någon som hör en bebis i bakgrunden. Och våran fantastiska gäst idag är med på länk. Det är Johan Widing från Bokes Lundsgården.
Hallå, hallå. Tack för att jag är med här.
Ja. Mm. Jättekul att du kunde vara med. Det är ett sånt ämne som vi verkligen har sett fram emot att diskutera. Och som känns superrelevant efter årets torka.
Absolut.
Du kan berätta lite grann om vad vi hade tänkt prata med Johan om idag.
Ja, alltså det här är faktiskt en fråga som vi fick i somras när vi gick ut och när vi gick ut via vårt Instagram för att fråga lite grann våra lyssnare vad de ville prata om eller att de ville att vi skulle prata om. Och då var just det här väldigt aktuellt med de bränderna som härjade i somras. Skogsbränderna och diskussionerna just kring svenskt kött och nödslakt och så vidare. Och den första jag kommer tänka på var dig. Att det här vill man jättegärna prata med dig om. Och det beror också på, dels för att jag känner till dig förstås, men också för att du i somras la just upp ett inlägg på din Facebook-sida om nödslakt och att vi alla bör köpa svenskt. Stämmer det, eller hur?
Ja, stämmer.
Kan inte du bara berätta lite hur du tänkte då? Det här är en stor fråga och jag vet faktiskt inte så mycket heller. Så du får jättegärna berätta lite grann om vad som hände i somras egentligen och det här inlägget som du då la upp. Så, och om det fick någon effekt. Och så
ja, och vad hände med den enorma värmen? Liksom, varför det blev som det blev?
Det känns som att nästan hela jordbrukssektorn, om man säger. Alla som håller på med trädgårdsodling eller lantbruk eller biodling drabbades i år på något sätt. Och det finns ju väldigt många olika typer av gårdar. De som har djur då, som vi har fokuserat på, eller man har spannmålsproduktion eller någonting sånt. Och när allting liksom drog igång när jag gjorde det här inlägget, då var man väl liksom lite grann mitt uppe i det. Det hade inte riktigt kommit upp på tapeten så mycket hur mycket just lantbrukssidan led av det här. Jag tror man tyckte fortfarande, man lyssnade på värdeprognosen och hörde fint väder. När egentligen hela lantbruket som lider av att, en konkret bi att det inte finns något bete till djuren. Och att man får börja liksom stödfoder istället. Och det är ju foder då som man har planerat i vintern. Och tack vare torkan så blir det också mindre av det. Så det blir lite grann som en ond spiral. Och väldigt många gårdar hade då börjat anmäla djur till slakt. För man såg vad det här var på väg någonstans. Att vi kommer inte att ha tillräckligt mycket foder till våra djur. Så vi måste helt enkelt börja minska ner besättningarna.
Och det var det man pratade om när man pratade om en nödslakt. Det är bara för att man inte har tillräckligt med foder.
Ja. Och följden då blir ju att alla vill göra samma sak samtidigt och liksom slakta djur. Så att slaktköerna blev liksom över nyåret. Så man var på något sätt fast i en situation där man inte hade foder. Man hade inte bete och man hade inte möjlighet att göra sig av med djuren. Och det blev ju en oerhört svår situation att liksom försöka hitta köpare till kött. Och jobbar man då mot slakteri så är det ju det att jobb. Det är ju de som hittar det där som kunderna handlar. Att om man liksom inte arbetat på det sättet tidigare så som vi gör, eller om man säljer köttlådor direkt till slutkonsument, så är man väldigt begränsad i sitt utbud på slakteriet, så slakterier som tar emot djur.
Men det blev alltså så att det blev väldigt snabbt fullt på samtliga landets slakterier helt enkelt. Eller?
Precis. Ja, slaktköerna blev jättelånga. Så även om man då hade djur anmälda så blev det liksom omöjligt att lägga till flera. Vi har ju ett mål att ha en så jämn produktion som möjligt så att säga över året för att kunna ha färskt kött i butik och ut i restauranger. Men det sker ju alltid, om man säger den här lite gammaldags varianten, att lamm föds på våren, man växer upp över sommaren och så slaktar man på hösten. Det gör att man alltid har en peak under den senare delen på året när betesäsongen börjar ta slut. Och den förvärrades i år för att de som redan hade ett löpande schema, man visste när och allting djuren skulle slaktas, de kanske klarade sig lite bättre. Medan de som i princip ringer varje sommar och berättar, nu är lammen färdiga, när får jag en tid? Och att då höra att det kanske blir ett halvår efter att du har räknat med och att du precis måste gå, eller måste liksom ha de här djuren över vintern. Och extremfallet är att man inte kunde ta tillvara djuren. Alternativet var att låta dem svälta, och det går ju inte, så att då hade man fått liksom avliva dem bara och förstöra köttet istället.
Och det har hänt liksom nu? Det har varit tvungna att göra det?
Jag tror inte man har kommit så långt ännu. Läget har ju förändrats lite grann, i alla fall för oss här i Skåne och stora delar av landet, att det har börjat regna igen. Ja. Och det var ju det här liksom enorma högtrycket som har parkerat över Sverige under lång tid. Och stora delar av norra Europa helt enkelt. Nu har väl kanske den där ena punkten då, att nu har vi bete som växer igen. Under en tid här på sommaren så fick man ju ta till alla medel man hade. Det var ju väldigt många kommuner som upplöt mark. Vi har haft privatpersoner som har haft områden då som de har erbjudit så att vi kan beta. Och sen kanske det som de flesta har tagit till, det har varit att använda löv. Att helt enkelt gå ut och fälla träd som djuren kan äta istället när inte gräs växer.
Det är väldigt intressant och det är väldigt härligt att höra tycker jag, att det är så många som ändå har gått samman och försökt att lösa situationen. Känner du att det fungerade det här, att det räckte eller liksom?
På ett sätt så räckte det mera än vad man har tänkt sig, för det var väldigt många som fick upp ögonen och det var en väldigt bra rapportering av situationen. Vi har haft som sagt väldigt många som har kommit med erbjudanden i olika former, både att det finns bete i form av mark eller man har haft vinterfoder som och erbjudit eller andra fodermedel helt enkelt. Det kan vara både stora och små saker. Vi hade för någon vecka sedan ungefär på ett av våra beten vid ingången, så var det någon som hade varit förbi och lämnat äppel till våra kor. En sån helt vanlig IKEA-kasse, spontant, helt anonymt, för att djuren behövde mat helt enkelt. Och de kände att det här är någonting vi kan göra, även om vi bara har en lilla trädgård så vill vi hjälpa till.
Mm. Har det nu fått bönderna och er allihopa, jordbrukarna, att tänka om inför nästa sommar? Tar ni några liksom annorlunda beslut? För tänk om det blir en sån här sommar igen.
Mm. Problemet har varit att många odlingar, till exempel, vi har ju mycket grönsaksproduktion också. Det är att man dimensionerar ju allting för normalåret och kanske lite till. Det här har ju varit en torka som man kanske inte har sett på 250 år. Att ska man då bygga till exempel bevattningsdammar som ska hålla så mycket vatten som hade behövt för att hålla igång en odling, det hade varit enormt. Det hade varit oproportionerligt och de kostnaderna kan man ju aldrig räkna hem. Så den här sommaren är så exceptionell så det går liksom inte riktigt att förstå hur stor den har varit och inverkan det haft på jordbrukssektorn. När det har varit allting från lägre spannmålsskördar som gör att vi måste importera. Spannmålen har bråmognat, alltså den har blivit stressad av torkan och satt ax tidigare och bildat liksom sina frön. Och det har gjort att halmmängden och själva strået har blivit kortare. Och det drabbar ju framförallt djurgårdar då, som använder halmen till att strö och sina djur med, också till fodermedel. Det finns gårdar som har byggt upp sina uppvärmningssystem på halm. Det är enorm brist på det i stora delar av landet. Ja, och sen grönsaksproduktioner, att man kanske har kommit igång jättefint på vårarna och mycket sådder och sånt kommer upp. Men allting som då planteras eller som sås under den här jättetorra perioden blir väldigt känsligt för att torka ut. Och då kan man liksom inte ha den här leveransen av grönsaker heller. Och det drabbar ju företagen ekonomiskt oerhört hårt.
Jag tänker på, för oss som konsumenter, vi märker ju inte så mycket av det här. Så det gäller ju att vara väldigt uppmärksam, och därför är vi väldigt tacksamma för all information som kan komma ut, tycker jag, kring vad vi kan göra eller hur det här påverkar. För på något sätt så är ju det här, alltså den svenska produktionen av spannmål, jag menar frukt och grönt, boskap, allting är ju extremt viktigt, och den är också väldigt skör, tycker jag. Känns som.
Absolut.
Framförallt problemet är ju att vi i Sverige kanske inte köper tillräckligt med svenskt kött.
Svenska produkter i stort, skulle jag säga.
Ja.
Att man har en livsmedelsproduktion som bygger till ungefär hälften av import. Att det finns väldigt mycket mer som vi skulle kunna producera i Sverige. Och som jag tycker också vi bör, att vi ska liksom vara stolta över det jordbruket vi har. När det gäller resursanvändning, när det gäller kemikalier, när det gäller djurskydd. Och helt enkelt, visst det kostar lite mer för att djuren ska ha det bra, att man ska värna om miljön. Men det blir som en paradox där, när man har jättehårda regler för svenska lantbrukare. Och om man samtidigt kan importera kött och grönsaker som produceras på sätt som hade varit olagliga i Sverige. Det är en oerhört stor del, och jag tror nog att det är kanske den bästa delen av ett sånt här år, att det är fler som blir medvetna om det. Både privatsidan, man jobbar mot restauranger och sånt som inser att här är någonting vi kan göra rent konkret. Man ser sig själv i sammanhanget och man ser hur man själv kan vara en del av lösningen.
Ja, jag tycker att det var väldigt många som uppmärksammade just det här med svenska. Men sen är det ju så att det blir en hype, eller vad man ska säga. Det pratas mycket om det när det väl händer, och sen glöms det lätt bort. Hur ser hösten ut vad gäller då? Hur påverkar det som hände i somras hösten här, helt enkelt, det kommande året för er?
Ja, jag tror väldigt, väldigt många lantbrukare håller väl andan just nu och hoppas på det här väderomslaget, att det ska komma mer regn, helt enkelt. För att kunna säkra upp kanske en andra skörd eller en tredje skörd då. Och det kan ju pågå kanske september, oktober här nere i söder. Väldigt många gårdar kanske har våran storlek eller som har mycket köttproduktion med nöt, kanske bara tar två. Så en skörd runt midsommar och sen senare på hösten nu i september. Och det är den här sista skörden som man sätter allt hopp till, att den växtkraften man inte kunde utnyttja i första, den finns liksom kvar i marken och i gräset. Och att den ska komma igång nu med det här ökade nederbörden och lite svalare vädret.
Mm. Jag tänkte bara för de som inte som känner till Bokeslundsgården jätteväl och så. Mm. Du jobbar ju väldigt mycket mot både, vad jag förstår, både mot konsument och restaurang, eller hur?
Precis.
Ja, och du har både flera sorters boskap och
Du kan ju berätta lite grann vad du har på gården. Eller vad ni jobbar med.
Precis. Vi är väl egentligen ett sånt här liten ekologiskt familjejordbruk. Det är jag tillsammans med min familj och mina svärföräldrar som driver. Och vi finns i mitten på Skåne utanför Hörby. På djursidan då så jobbar vi väldigt mycket med gamla svenska raser. Vi har två gamla koraser. En som heter Granemålakon och en som heter Skånsk röd boskap. En kommer då från Blekinge och den andra här från Skåne. Vi försöker använda dem så bra som möjligt. Så därför får de gå på olika naturreservat under sommaren i Blekinge och Skåne. Och det är egentligen att alla de här kulturmarkerna som man känner igen med jätterika ängsflor och allting sånt, de har ju kommit upp i symbios med de här djuren. Deras betestekniker, att de inte är så stora, kommer från det. Vi har också får, klövsjöfår. Sveriges vackraste får. Kommer från bin Klövsjö i Jämtland som kallas Sveriges vackraste bi. Så att naturligtvis går det ihop. Förutom dem så har vi mycket fåglar. Vi säljer väldigt mycket dels bevarande material, alltså avelsägg då till andra besättningar utav höns och ankor och sånt. Men också ut till restaurang. Så jag tror vi är Sveriges största ankeggsproducent just nu. Och försöker göra allting så fritt som möjligt att alla våra djur får gå utomhus så mycket som är möjligt, helst hela året. Vi kombinerar det här ihop med att ha trädgårdsproduktion. Så att komposten så blir från djuren använder vi i grönsaksodlingen. Och det är väl på ungefär 1 hektar idag. För att bekämpa ogräs i trädgården så har vi grisar, lindrösvin. Och de hjälper också till då att se till att vi inte har något svinn. Det är egentligen ingen mat som kastas. Utan det som inte äts av vi i familjen eller som vi säljer ut av våra kunder. Det är sånt som går till grisarna. Så man tänker extra blad till morötter och sånt som man inte vill ha med, det går till dem. Ja, det är lite om gården.
Du nämnde att du var med bina tidigare just nu. Hur, bina har ju också haft ett problem under den här varma sommaren, eller hur?
Precis. Torkan har ju påverkat blomningen väldigt mycket och nektarproduktionen. Så att där har ju varit många biodlare som haft ett väldigt tufft år. Och där finns det också väldigt stora variationer beroende på var kuperna finns. Och bor man i områden då som inte har tillgång till naturligt vatten så har ju bina liksom kunnat törsta äpple också. Att de inte hittar fukt nog. För de har ett väldigt stort vattenbehov då när de föder upp sina larver som ska bli till nya bin.
Och hur är det nu för dem? Har det blivit bättre i och med att vädret att det har regnat lite grann? Eller finns det fortfarande, kan man som privatperson göra någonting? Ska man ställa ut vattenbad som man gör för fåglar eller...
Sånt hjälper absolut. Mm. Det som är lite speciellt med bin är att de är lite offset från resten av odlingsåret så att säga. Bin börjar mycket, mycket tidigare, kanske februari, mars, med att liksom egentligen starta upp kupan så att när de här tidiga vårblommorna kommer och när rapsen börjar blomma här nere i Skåne i maj, då är bisamhället nästan som starkast. Och sen slutar de då i regel lite tidigare också. Så ungefär för en månad sen då slutade de sista riktigt stora nektarkällorna att blomma här nere. Då var det linden för våran del. Och efter det så har det egentligen bara varit att de har levt på sitt lager. De har hittat lite blommor och sånt ute. Nu efter att regnet har kommit igång så har det kommit lite klöverblommor och sånt också. Men det är väldigt, väldigt lite. Så det är därför vi utarbetar med bina idag. Det är egentligen att vi gör sista skörden och vi bör förbereda samhällena för vinter och se vilka av dem det är som behöver lite extra hjälp för att klara sig.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hur ser du på jordbruket idag? Är det liksom någonting som är utdöende eller kommer vi lyckas behålla alla våra extremt duktiga män och kvinnor som jobbar för att vi ska säkra den svenska produktionen vidare? Är det ett utdöende yrke liksom?
Man har ju minskat oerhört mycket antalet människor som jobbar inom lantbrukssektorn. Och väldigt många lantbruksföretag idag gör ju mycket mer än kanske bara då sälja mjölk eller kött eller grönsaker, utan man är ju entreprenör. Förutom de här som jag berättade tidigare så jobbar vi också med att ta emot grupper, göra olika event. Vi har bo på lantgård. Man kan jobba utomhus inom snöröjning och sånt till väldigt många lantbruksföretag. Men också inom trädgårdsskötsel. Det kommer upp mera. Mm. Så det är gränsen för vad som är ett rent lantbruksföretag suddas ju ut lite grann. Men jag tror absolut att det finns liksom ett intresse. Intresset för lantbruk så att säga, och lantbruksfastigheter är ju oerhört starkt.
Så du känner hopp? Du låter i alla fall som du har att det känns hoppfullt liksom.
Jättemycket.
Ah,
och det hänger ju ihop med mina kunder. Det är ju de som berättar egentligen vad de vill ha och vad de vill att vi ska producera och vad de tycker är intressant. Så det här liksom med feedback, att kunna liksom prata med mina kockar. Vi levererar ju själva ut till nästan alla våra leveranser. Så vi står ju där 2 gånger i veckan i deras kök och får höra vad man tyckte om olika produkter eller om man tycker om storleken på betorna eller honungen, så att säga. Vilken smak vill man ha? Från vilken bigård vill man testa? Det är oerhört viktigt. Och det hänger väl egentligen ihop med jordbruket i stort, att man måste liksom få den där återkopplingen och att den är mer än bara liksom prislappen, utan man får liksom höra hur kan jag göra det där lilla extra. Mm.
Du jobbar ju mot, eller ni jobbar ju mot Noma, och vi har faktiskt fått en lyssnarfråga om det. Mm. Så då är det en person här som undrar hur är det att jobba med Noma-teamet? Får ni mycket input från dem? Ger ni dem input? Har de mycket krav? Och hur och vad levererar ni från gården till dem?
Vi har väl, tror vi fick kontakt förra året. Det var faktiskt genom var en väldigt kända kund här nere, Daniel Berlin, som tipsade om helt enkelt, för Noma var ju aktivt i Köpenhamn väldigt länge, men så skulle man la ner hela verksamheten och skulle omskapa sig själva, och vi hade väl varit lite små intresserade av att kanske börja jobba med dem tidigare, men i och med att de la ner sin verksamhet så kändes det som att det var liksom kört. Men så blev vi kontaktade av Daniel och han frågade om han fick lämna ut vårt namn helt enkelt och tipsa om oss, för att de ville starta om och de letade leverantörer i Sverige också i området. Så jag tror det var förra sommaren ungefär den här tiden eller lite tidigare som vi hade besök, och att man helt enkelt kan visa upp gården och se vad det är vi producerar och hur vi gör det. Så allting från fruktodlingar, djuren, grönsaker, honung, ägg. Det som kom upp, och det har väl varit lite olika, mycket test och sånt där, att man liksom hittar sin plats på menyn. Och det som vi har som största grej just nu, det är väl vaktelägg, ekologiska vacklar då, som liksom får ha ett bra vakteliv och röra sig och ha större ytor och gå på golv och sånt där och ha ett ekologiskt foder. Men också honung ifrån våra bin. Så vi har ju flera olika bigårdar då runt omkring här i Mittskåne, så att varje skördetillfälle från varje bigård har sin egen karaktär. De har flugit på speciella blommor då. Och det gör att de smakar och beter sig lite annorlunda. Och jobba med. Det är väldigt många restauranger som vill jobba direkt.
Oj! Oj. Mm.
Det är väldigt många restauranger som vill jobba ut mot lantbrukare. Väldigt få vet egentligen vad det innebär. Men det testar man helt enkelt och ser. Det kan ju röra sig om allting från de som köper varje vecka hela året. Olika produkter från oss, hur bra vi producerar matchar, hur de vill ha sin meny. Och
Ja. Ja. Milo är trött nu på poddlivet.
Ja. Så. Det är bäst. Mm. Till de som kanske bara letar efter en speciell grej. Någonting som man har saknat i helheten, så att säga. Och kunna erbjuda. Och det varierar lite grann. Men en viktig del är ju...
Så.
Nu är det lite bättre. Ja. Nej, men en viktig del är väl liksom just att man kan prata och man har en dialog. Och man vet vad man kan förvänta sig, så att säga. Vad vi levererar. Just det där med att stå i köket varje vecka, att kunna prata med sina kockar. Det är jätteviktigt. Och jag tycker att de är fantastiskt bra. Man både mejlar och möts fysiskt och kan diskutera vad det är som är på menyn just nu och om det är någonting vi har som passar framöver också.
Det känns ju som att intresset från deras sida är väldigt stort och genuint också, så det är ju roligt för er att få den feedbacken.
Jätte. Det är det som är A och O, för att annars så har man ju ingen kontakt riktigt. Vi har några fantastiska grossister som vi jobbar med också. Men det är ofta kanske för att lösa en logistikfråga som man jobbar ihop. För att vi verkligen ska utvecklas, då måste vi ha det här med att ja, men, vi har att det var 500-600 olika sorters grönsaker vi har ute i våra odlingar. 100 sorters potatis, 25 sorters vitlök. Att kunna få reda på vilka av de här är det som är liksom eran favorit när man är restauranger. Det är liksom att den vitlöken är mer lättskalad eller att den är röd i skalet eller att den är extra bra att göra svart vitlök på. Det är det som gör att man verkligen kan utvecklas, att man inte bara har en bulkprodukt utan någonting som är unikt. Och speciellt om man har olika sorter.
Men känns det som att vi har pratat om trender tidigare i våran podd. Hur är det med, om det ser att det är en restaurang så, eller flera restauranger som beställer någonting väldigt trendigt och så måste ni börja odla upp det, kan det påverka liksom ert biologiska system på något sätt att nu måste vi odla extra mycket av en specifik kålsort och sen så vill de inte ha det nästa år till exempel?
Mm. Precis, det är väl mycket att försöka vara tydlig, och många av de restaurangerna vi har jobbat med under väldigt lång tid, där har man liksom en kontakt som fungerar. Man vet ungefär vad det är som går åt. Och vad det är som är intressant och vad ska man minska på och vad ska man kanske öka på istället. Men en stor del är ju faktiskt att man får helt nya idéer som man inte hade haft själv annars. Och det var som att nu i våras så drog vi igång och odlade wasabi. Äkta japansk wasabi.
Oj, vad intressant.
Och det är ju en idé, ja, man har hört om det, men jag hade nog aldrig på egen hand testat om jag inte hade fått en direkt fråga från en av våra restauranger. Och sen så sagt, det är väl en utmaning som jag är utbildad inom odling och sånt, och då kunna prova någonting som egentligen inte borde vara möjligt och se om jag kan få till det. Det är alltid spännande.
Hur gick det då med wasabin?
Den växer jättebra. Vi har ett av våra växthus gjorde vi om till den, för att den tål inte riktigt när våra vintrar blir som hårdast. Så man måste kunna värma lite grann. Samtidigt som den inte gillar höga temperaturer och sol. Så vi har skuggväv runt omkring hela för att både kyla då och att ta bort den här starka solen. Och de har vuxit till sig jättefint. Där räknar man ungefär 2 år från att man planterar till man kan skörda.
Just det, för jag trodde faktiskt inte det gick att odla. Så jag har liksom funderat på det själv faktiskt. Det verkar vara så spännande. Det är bara att det tar väldigt lång tid, som du säger, nu 2 år innan de blir färdiga.
Precis, och just det där med att hitta tekniker och sånt. Och just att hitta, så att i sin ursprungsmiljö så hittar man ju ofta wasabiodlingar nästan i floderna. Som nästan små översköljda små grusöar och liknande odlingar då, där man har väldigt mycket vatten. Och att hitta någon då som istället för det odlar dem i jord och får bara resultat och att det faktiskt är möjligt. Det var inte helt enkelt. Så innan vi bestämde för hur vi skulle göra så testade man väldigt mycket idéer. Och man kollade då hur mycket energi måste vi lägga på det. Måste vi ha pumpsystem? Måste vi ha någon typ av vattenodling? Hur kommer det att funka? Och så vänder man och vrider på det och så landar man då i någonting. Att det här har vi, ja, störst chans att lyckas. Liksom. Att vi behöver inte ständigt investera energi då i form av pumpar och också risken om de skulle gå sönder och man äventyrar liksom hela odlingen. Utan istället odla jord och ha den stabiliteten som blir av det då, med både näring och vatten och temperatur.
Mm. Blir det annorlunda smak på den här typen av wasabi då eller?
Förhoppningsvis nästa höst vet jag.
Nu får du komma tillbaka och berätta.
Ja, vi har testat lite när den har blommat, testat lite blad och sånt där. Men att kunna liksom få äta riktig wasabi som är svenskodlad, ekologisk, det ser jag fram emot då.
Ja, det vi också. Mm.
När man börjar med en ny så här, när man börjar odla någonting nytt så här på det här sättet, gör du det mest för din egen skull att du tycker att det är din nyfikenhet som driver, eller för jag känner det kan ju inte bli någon större lönsamhet i.
Både och. Väldigt mycket bygger på att allt det vi odlar, det odlar man för att vi tycker om det. Vi har ingen grönsak som vi inte själva äter eller någon i familjen tycker om. Utan det måste alltid finnas där, för då kan jag på något sätt värdera vad jag tycker om det när det gäller smak och odling. Sen lite mängder och sånt där, det påverkas av kunder, hur mycket man är intresserad. Och vi gör väl egentligen som så här gammeldags, utan man börjar lite smått och så ökar man på och ser var man landar någonstans och hur mycket som passar in i vårt odlingssystem då, när vi har en växtföljd att allting ska rotera i odlingen.
Jag tänkte lite grann, när man går tillbaka till det vi pratade om från början och så här. Dels tänkte jag höra, vad hände från regeringssynpunkt liksom, från högre ort eller om man ska säga? Togs det några och vidtogs det några åtgärder eller vad hände regeringsmässigt eller?
Väldigt lite. Det har ju kommit ett stöd nu per vuxet djur tror jag. Jag har inte kollat på reglerna exakt. Men per vuxen ko då, så finns det en peng man kan få ut. Och jag tror den låg på 375 kronor. Det är en ganska billig ensilagebal. När man tittar ute på fält eller man är ute och åker och ser ute. Ungefär en sån ett normalår. Och då kanske ett djur behöver någonstans mellan 6 och 10 stycken sådana för att klara det här året. Och de prisökningarna som har varit i år, det räcker liksom inte. Det är så oerhört litet det här stödet som har kommit ut. Så det gör nästan att tiden det tar och de kraven som finns för att man ska få det gör att det inte är lönt att söka det. Utan då är det min tid bättre investerad kanske ute då liksom att hugga ner träd för att få löv till mina djur. Istället för att jag ska göra kontorsarbete för dem. Man kan väl sätta det kanske i relation till bankkrisen. När man var mycket, mycket snabbare på att gå in och agera. Och pumpade in massa pengar i det. Men då när det gäller livsmedelsproduktion så lämnar man lite grann lantbrukarna själva att ta hand om det här och lösa krisen.
Jag tänker på då, om vi nu ser då hösten här då. Vi, som du sa tidigare, vi får nästan avvakta och se vad som händer. Eller kan vi sätta oss liksom lugnt i boet nu och bara känna hur det här löst? Eller vad tycker du vi ska...
Jag tycker att den oerhört positiva processen som har startat när det gäller att se mervärdet med svensk produktion och att välja svenskt ute i affären. Kanske inte då bara liksom den fina köttbiten, men när du också är ute på lunchrestaurang eller ute på kvällen och tar en bit mat, fråga där också efter svenskt alternativ eller svenska produkter. När du köper leverpastej eller du köper en god korv eller goda ostar, välj då från svenska mejerier eller svenska charkuterister istället och gynna dem. För väldigt mycket går den vägen. Nästan det bästa sättet är att fylla frysen. Att det finns ju jättemånga oerhört duktiga lantbrukare över Sverige som säljer köttlådor just nu. Och väldigt många är små gårdar som är helt beroende av det här för att liksom gå runt rent ekonomiskt. Så har man ett jättebra tillfälle att gynna dem direkt. Att skippa alla mellanhänder. Att du får fylla din frys med kött som är helt fantastiskt. samtidigt som du hjälper någon direkt liksom att kunna fortsätta ett år till trots det här nödåret som vi har haft just nu. Och bara liksom belysa att det, förhoppningsvis att det här blir en större attitydförändring till hur man ser på svensk produktion och mervärdet med svenska livsmedel.
Mm. Ja, och det gäller lite vad som kan vara svårt är väl att leta upp de här gårdarna eller de här ställena där, där man kan köpa. Men det kanske också finns lätt att hitta, eller vad säger du?
Det fanns en helt fantastisk, eller det finns fortfarande en helt fantastisk sida som heter Gårdsnära. Där olika producenter egentligen visar upp sig som en marknadsplats där man berättar om sin produktion och sin gård. Och där får vi en hel del kontakter ifrån. Många kör vanliga annonser ute på nätet på stora sajter. Eller man har Facebook-sidor då, där man kan annonsera för lokalt livsmedel. Och kanske den som är mest gastronomiskt spännande. Om man tittar nu på Sverige som har lite grann en renässans när det gäller att ta tillvara sitt gastronomiska kulturarv och skydda till exempel saker som kalixlöjrom eller ostkakor eller ostar och olika brödtyper, så är det faktiskt rekoringar. Reko är ju från början en finsk modell, och det är ju som bondens marknad fast på nätet.
Ja, jättebra. Ja.
Det finns ofta inom varje område en Facebookgrupp där man bestämmer, till exempel då, som här i Malmö, att varje torsdag under en timme har man utlämning. Och så lägger varje producent då, som vill sälja vid det här tillfället, upp en annons där man berättar vad man har. Gamla grönsaker, ägg, kött, vad som helst, mejeriprodukter. Och så bokar man då det man vill ha, och så kommer man bara under den här timmen och hämtar upp sin beställning. Och det, där hittar man riktigt mycket spännande grejer. Allting från bär till yoghurt till ostar till köttlådor. Allting sånt tror jag nu är vårt senaste tillfälle. Och det här fortgår ju då hela året. Så där kan man ju på ett väldigt, väldigt bra sätt komma i kontakt med jättebra producenter.
Mm. Ja, men jättebra. Jag tror att vi har fått mycket, mycket med oss idag. Och Bokis Lundsgård, den finns ju på nätet. Och ja. Vi ser fram emot att du kommer tillbaka här och liksom gästar oss i studion nästa gång.
Absolut. Mm.
Och till det så får vi tacka så mycket för att du var med oss här.
Tack själva.
Ja.
Det är jätteroligt.
Ja, tack så mycket, och tack Fredrik.
Tack, tack.
Och Daniela och Milo var tvungen att ta en liten sväng här, för Milo blev lite rastlös. Så vi tackar så mycket för idag. Och så
tack
köper
mycket.
Vi mera svenskt helt enkelt, eller hur?
Precis, det är kontentan.
Mm. Okej, tack så hemskt mycket. Hej.
Ja, hej. Hej, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.